din godhet ska följa mig, sjöng vi om. Guds godhet är ju temat för de här dagarna. Och idag så talar jag om helande. Vi har talat om identitet och vi har talat om kallelse. Idag pratar vi om helande. Och vi hörde ju om den här spetälske mannen som fick möta Jesus. Och det var ett möte som förvandlade honom, som förvandlade hans liv, kan man ju lugnt säga. Jag tittade på, vad betyder egentligen det här? Vad är spetälska för någonting? Eller det kallas ju lepra också. Och det var faktiskt en vanlig sjukdom på Jesu tid. Den orsakades, det här låter lite hemskt, av en bakterie som drabbades främst hud, nerver, slemhinnor och ögon. Vilket kunde leda till nervskador, missbildning, funktionsnedsättningar. Om den inte behandlas då. Men det fanns ju ingen behandling på den tiden. Det fanns inget antibiotika. Idag är den ju nästan utrotad men dyker ibland upp lite då och då på sina håll. Där det inte finns tillräckligt med sjukvård. Men på Jesu tid var det en dödlig sjukdom. Och man ansåg att den som hade drabbats av det här var oren. Och man skulle säga till och med, här kommer en oren, om man hade det. Och folk skulle hålla sig undan. Tänk vilket liv att leva så. Ingen fick komma nära. Många gånger fick man lämna då sin familj, om man hade familj och barn och så. Man fick inte vara med dem. Man fick vara på en speciell plats. Men Jesus, han får frågan av den här mannen om han vill, om han kan hela honom. Om du vill så kan du göra mig ren. Och det är då Jesus sträcker ut handen och säger, jag vill. Jesus vill, det vill jag säga till att börja med, Jesus vill hela människor. Och han säger, bli ren. Och mannen blir frisk. Alltså detta med helande, det har intresserat mig väldigt länge. Ända sedan jag var barn faktiskt. Och jag tänker berätta vad det var som hände när jag var barn. Som påverkade mig väldigt mycket. Och det kan vara så att någon känner igen och har hört talas om detta jag tänker berätta om. För när jag var 9 år, 1984, det är över 40 år sedan, så var det tältmöten i Rydaholm. Och det var en, ja, tältmöte förresten, det är något speciellt om man inte har varit med om det då. Kanske ska säga kort. Tältmöte, det är en gudstjänst fast den är i ett stort tält. Tänk er ett cirkustält. Och så har man mötet där. Och själva poängen med det var liksom att ja, men det kanske är lite lättare att slinka in på ett tältmöte än i en kyrka. För man ville ju att människor skulle få höra om budskapet. Och då hade man ofta tältmöten. Det är ganska ovanligt i Sverige nu för tiden, men det förekommer ju ibland. Vi hade tältmöten. Och då var det en man då, han hette Egon Sandström, som predikade på de här tältmötena. Jag tror att han var där flera år i rad faktiskt. Och då var det så här att på de här mötena så var det människor som blev helade, som blev friska. Och jag var ju 9 år och satt med på de här mötena. Och jag minns att det var människor som var döva som fick hörsel och det var de som var blinda som fick sin syn. Och jag hade ju aldrig talat om något sånt här, så jag tänkte, vad är det här liksom? Vad häftigt. Gud kan också hela. Men det var också så att i ett av de här mötena, och då tror inte jag att jag var där, men på ett av de här mötena så var det en man som hette Bertil Nilsson. Och han lever ju inte längre då. Han var en tidigare möbelsnickare och som hade fått extrema förslitningsskador. Han hade en nackkrage för att hålla hans huvud uppe, för annars så föll det ner. Han var helt förstörd i ryggen och axlar och kunde inte gå. Och de senaste 15 åren så hade han suttit i en permobil utanför ICA, Knallen som det hette, i Rydaholm. Alla visste vem Bertil var, även jag. Och det var en, på den här tiden var det inte såna här små smidiga med en joystick liksom. Det var en permobil. Stor orange sak med så här stora hjul har jag för mig. Liksom. Alla visste vem Bertil var. Och han var oerhört omtyckt för han pratade med alla. Även om han var sjuk, för han var väldigt sjuk, så pratade han med människor och var omtyckt. Och då har jag fått höra att vid ett tillfälle så säger Egon att nu ska vi be för sjuka. Och så går hans Bertils vänner, de går fram och börjar be för Bertil i den här gudstjänsten. Och så kommer Egon också och ber. Och jag har hört att när de ber så hör de hur det knakar i hans kropp. Och han reser sig upp. Och han är frisk. Och tydligen så Egon, han blir så överrumplad så han tänker att vi ska inte göra för stor uppståndelse av det här. Så han säger till dem att sätta sig igen. Och han åker hem. Men han vet att han är frisk. Och han kommer hem. Och utanför hans hus så har de ju en sån här, ni vet, lift vid trappen. För han kan inte gå upp själv som ska ta honom upp liksom till ytterdörren. Men han bara reser sig upp där. Och går själv in i huset. Och han och hans fru, de tar en lång promenad runt och går runt i Rydaholm. I fredags så ringde jag upp hans son. För jag känner honom ganska väl. Han heter Sven. Sven är nu 80 år. Och Sven berättade om den här händelsen. Och han, när han hörde talas om det här och även kom och såg Bertil, så kunde han inte tro det. Trots att Bertil gick omkring helt obehindrad och inte behövde sin permobil längre. Han blev så överrumplad. Så han sa så här. Ja, om du cyklar runt kvarteret på min frus cykel, då tror jag att du har blivit frisk. Annars tror jag det inte, berättade han. Och mycket riktigt, de plockar ner cykeln där inne i hans garage. Och så cyklar han runt kvarteret. Och Sven berättade, folk står ju bara så här. Jag ska tillägga, det är samma kvarter som jag och min familj bodde i. Vi såg inte honom just då. Och en kvinna, hon blir så chockad så hon till och med svimmar. Och det här blev väldigt stort, och Sven, han säger att hans tro blev så otroligt mycket starkare efter det här. Han berättade också att bara efter någon vecka så åkte de till Håda, det är 8 kilometer bort, och köpte en ny cykel till Bertil. Då var Bertil, ska vi säga, 75 år. Bertil cyklade tillbaka 7 kilometer. Det var alltså ett under, ett mirakel. Han fick också själv, Sven var med då, när han själv fick diktera i journalen vad som hade hänt i hans liv. Doktorn sa, men säg du vad som har hänt så skriver vi ner det. Sånt här är ju fantastiskt och det händer. Men det är inte alltid det händer också. Och det ska vi också tala om här idag. Detta är en form av helande. Det är det här fysiska. Men sen finns det andra form av helande också. Det kan handla om själavård, själavårdssamtal. Att Gud upprättar en människa som är trasig på olika sätt. Det kan handla om en människa som har psykisk ohälsa. Det kan vara andliga eller själsliga sår som också kan helas. Jag har fått se många människor bli helade på det sättet. Det är också ett sätt som Gud kan hela oss människor. Ja, men hur ska vi förhålla oss till det här med helande då? Ja, då ska vi börja lite i Bibeln, det är ju bra. Fast jag ska säga någonting om den tidiga kyrkohistorien först. Det finns en man, han heter Eusebius, han säger så här. Han är alltså en av de tidiga kyrkofäderna. Han skrev att de första kristna kännetecknades av helande och befrielse och att andra andliga gåvor förekom som ett tecken på Guds kraft. Samtidigt betonade han att de hade en glädje, frid och kärlek även mitt i lidande och förföljelse. Och det var ett starkt vittnesbörd om deras tro. Så en av de saker som utpräglade de första kristna, det var just det här att de bad för sjuka. Och vad säger Bibeln då? Ja, Bibeln talar om för oss redan egentligen från första början att sjukdom är inte Guds ursprungliga plan. Och redan i första Mosebok kan man läsa att Gud säger att han ser att allt är mycket gott. Gud såg att allt var mycket gott. Så det är utgångspunkten. Gud är god. Och det var en harmoni. Det fanns ingen sjukdom. Det fanns ingen sorg. Men så vet vi, människan vänder sig bort från Gud. Och det är då synden, sjukdomen kommer in i vår värld. Och i Bibelns allra sista bok så kan vi läsa om när Jesus kommer tillbaka. Hur all sjukdom och all sorg, all plåga ska försvinna på nytt. Totalt. I Jesaja 53, nu tror jag att vi får upp det här. Jesaja 53 och vers 4. Så står det så här. Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot. Det står här det är att när Jesus, för det är en förutsägelse på Jesus detta, att när Jesus hänger på korset, då tar han våra synder, men han bär också våra sjukdomar i sin kropp. Jag vet inte om du vet det, men någon har räknat ut att 25% av evangelierna handlar om helande och mirakler. 25%, det är ganska mycket. Och ibland kan jag undra, för jag tycker att vi kanske inte alltid talar så mycket om detta. Men ändå så är det så självklart i evangelierna. I Efesierbrevet 2:8 så står det så här. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Frälsningen är en gåva. Och vi tar emot den av nåd. Och precis så är det också med helande. Helande är en gåva vi får. Det är nåd som räcks oss. Det är inte någon förtjänst eller någonting vi kan slå oss för bröstet på något sätt kring. Utan det är en gåva. Och just det här ordet för frälst, eller räddad som vi säger på mer modern svenska. Det är soso på grekiska. Och det betyder, det är intressant, det betyder att det är både andlig och fysisk nåd som vi får. Både andligt och fysiskt. Vi räddas, men det är också, vi blir hela och bevarade från undergång. Alltså hela som helande. Vi blir läkta också. Så det är både andligt och fysiskt som Gud vill upprätta oss. Ja, hur ska man förhålla sig då kring helande? Ja, ett förhållningssätt som jag tycker är väldigt bra, det är ju att Gud kan använda läkare. Det är ju jättebra. Det finns fantastiska läkare. Vi ska tacka Gud för dem. Vi ska be för dem. Och om man behöver läkare av olika skäl, så det brukar jag alltid tänka på. Om jag eller någon anhörig behöver en läkare, så brukar jag ofta be för läkaren. Jag ber att Gud, hjälp nu den här läkaren att fatta de allra, allra visaste beslut i behandlingen av den här personen. Så Gud använder läkare och sjukvården överhuvudtaget, sjukvårdare. Ett annat sätt som vi ibland förhåller oss till sjukdom, det är ju att när vi och lidande, det är att vi ofta försöker hitta en förklaring. Ja, men, det är liksom varför Gud, varför händer det här med mig? Vad har jag gjort någonting? Har jag gjort något fel? Och vi försöker hitta en orsakskedja. Ibland kan det finnas. Jag menar, om du har rökt hela ditt liv, då är det rätt stor risk att du får problem fysiskt också. Så det är klart att det finns ibland orsakssamband. Men många gånger finns det inte en förklaring. Sen ibland så kan det vara så här att vi har erfarit att under, ja men, vi har bett för människor. Eller vi har sett andra be för människor och så händer det ingenting. Ja, men då vill inte Gud hela. Så stänger vi liksom den dörren. Jag tror alldeles för många har gjort det. Men slutar vi berätta om Jesus och evangelisera bara för att alla inte blir kristna? Nej, det gör vi ju inte. Vi fortsätter ju med det. Så varför ska vi inte fortsätta att be, även om inte alla blir helade? Ett annat förhållningssätt som jag inte förespråkar, men det är också det som vi kallar framgångsteologin. Det är ett sätt att förhålla sig. Och det är liksom, går ungefär ut på det här att den kristne har alltid seger och framgång. Och man förnekar egentligen verkligheten, skulle jag säga. Och svagheten, den blir ett bevis på att ja, men det måste ju vara något fel på mitt kristna liv eftersom jag inte blir helad. Jag har inte tillräckligt med tro, jag har syndat, jag har inte bett tillräckligt och så vidare. Jag skulle säga att det blir inte sunt, för att det blir ingen vila i Gud med den synen. Sen så finns det ett annat sätt att förhålla sig som jag tycker är väldigt fint. Jag läste alldeles nyligen en författare som heter Kate Bowler. Och vi fick höra undervisning på vinterkonferensen förresten. En intervju med henne som var helt fantastisk. Hennes bok heter så här, lyssna nu. Det finns en mening med allt som sker och andra lögner jag fått lära mig. Det finns en mening med allt som sker och andra lögner jag fått lära mig. För återigen, vad gör vi om vi ber men ingenting händer? Det var just vad den här kvinnan har gjort. För det var nämligen så här, hon fick cancer när hon var 35 år. Hon hade nyss börjat på en teologisk högskola som lärare. Hon hade ett litet barn. Nu skulle livet börja. Och så drabbades hon av cancer. Och mycket allvarlig cancer. Och både hon själv och andra försökte desperat hitta en förklaring till den här cancern. Ja, men det måste ju finnas en... Folk sa, ja, men det måste finnas en mening med allt det. Det måste finnas, Gud vill göra någonting väldigt djupt i dig och så vidare. Och hon försökte förstå det här. Och det är ju djupt mänskligt, tänker jag. Men någonstans längs vägen, jag ska inte avslöja hela boken, men någonstans längs vägen så landar hon i att Gud går med henne mitt i alla tårar och lidande. Oavsett om hon blir helad eller ej. Jag tänker att det är så vi behöver förhålla oss till det hela. Att ja, vi kan be för helande, men om det inte sker så är Gud med mig ändå. För vi är aldrig ensamma. Nu ska jag säga att jag ska komma till. Jag tycker det är det bästa förhållningssättet och förklaringen som jag har kommit fram till kring det här med varför en del blir helade och andra inte. Det fanns en man, han dog 97, men han fick vara med och påverka väldigt mycket av kristenheten. Han hette John Wimber. Han var med och startade något som heter Vineyard-rörelsen. Och John Wimber gillar jag för att han hade en väldigt avslappnad attityd till det här. Det handlar inte om mig och det handlar inte om dig, utan det handlar om Gud. Vi får be till Gud och förvänta oss att Gud ska kunna göra ett under. Men det är han som gör det. Och han myntade ett begrepp som han egentligen hade fått från en annan. Men det var redan nu, men ännu inte. Och han beskrev Guds rike som redan nu närvarande genom Jesus och andens verk här och nu. Samtidigt så menar han att riket ännu inte har kommit i sin fullhet, eftersom sjukdom, lidande och ondska fortfarande finns kvar. Och därför lever kyrkan och den kristne i spänningen mellan att erfara Guds kraft idag och vänta dess fulla förverkligande i framtiden. För den som är lika nördig som jag så kan jag också bara säga, ge också ett tips. Det finns en annan, N.T. Wright, som är anglikansk präst. Han har också en liknande ståndpunkt kring detta. Skrivit många böcker om det. Det första Jesus proklamerar när han trädde in i sin tjänst, det är: tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangelium. Och Jesus, han gör det tydligt att just nu när han säger det, just när han säger det, så sker det ett skifte i historien. För tiden är här då gamla testamentet profetior går i uppfyllelse. Guds rike är nära. Men vet ni, det finns en djupare betydelse av det ordet. Det är egesio på grekiska. Och det betyder också att Guds rike redan nu är här, mitt ibland oss. Det är inte bara att det har kommit nära, utan nu är det här. Och vet ni, på ett annat ställe så säger Jesus så här: Guds rike är inom er. Till dem som tror. Till dig och mig som tror och tagit emot Jesus, så går vi runt med Guds rike. Det är fantastiskt. Det är här och nu. Och det kommer oss till möte. Och det kan också betyda att det är extremt nära. Ja, så närvarande att det är i nuet. Och det som händer när någon blir helad, det är alltså att Guds kommande rike möter oss. Det möter oss här och nu. I våra liv. För om vi läser återigen slutet av Uppenbarelseboken, så står det att Guds rike ska genomsyra allt och alla. Och det är det riket som möter oss. Ja, hur kan det göra det? Tänker nog någon. Det beror på Jesus och vad Jesus gjorde på korset. Försoningen. För när Jesus försonade människan med Gud, så bröts syndens, sjukdomens välde också. Jesus krossade ormens huvud, som vi också säger. Jesus besegrade döden. Och det är det vi får del av. Ja, men alla blir ju inte helade, det har vi sagt. Ondska, lidande och död finns kvar. Vår värld fortsätter tyvärr att förstöras. Vi förstör den. Och vi lever i den här dubbelheten. Redan nu, men ännu inte. Men det här synsättet, skulle jag säga, det hjälper oss att hantera nuet och det vi upplever. Okej. Så det tror jag är ett gott förhållningssätt. Sen tror jag också att det här med att be för sjuka, det är inte bara för några experter. Lika lite som att berätta om Jesus är bara för några experter. Utan alla kan vi få be för sjuka. Ja, var står det någonstans? Säger vän av ordning. Ja, det står i Markus 16. Och då kanske någon säger, ja men Markus 16, det där är ju lite tillägg som du säger nu. Ja, kanske det. Men de allra första tidiga manuskripten, där finns detta också nedskrivet. Några har det inte och några har det. Så det är ju mycket, allting tyder ju på att de första kristna hade den här praxisen. Så antingen var det så att Markus själv gjorde ett tillägg i efterhand eller någon av hans vänner. Det står så här i Markus 16. Jag tycker det är ett bra ställe. Det finns många bra ställen, men detta är bra. Hoppas du är vaken. Vi gav oss in på faktiskt ett av mina favoritämnen. Så då finns så mycket att säga. Markus 16, vers 17. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut demoner, de ska tala nya tungomål, de ska ta ormar med sina händer, de ska inte bli skadade och de dricker dödligt gift, och de ska lägga sina händer på sjuka och göra dem friska. Vilka är det som tror? Tror du som är här? Jag tror att du tror. Annars kan du börja tro också. Men om du tror, alla som tror kan göra detta. Det är inte bara för några få. Och det är inte så att du måste uppnå en slags helig och from nivå. För då, om jag bara når dit, om jag har fastat 40 dagar och nätter och så vidare. Då kanske Gud kan använda mig. Nej, alla kristna kan faktiskt vara använda av Gud. Även till att be för sjuka. Sen vet jag, det finns gåvor, det finns helandets gåva. Då är det ju att man på ett alldeles särskilt sätt flödar i den här gåvan. Men alla kan då och då vara med om att sjuka blir friska. Det är faktiskt, för igen då tala om vad Eusebius sa, det är egentligen normal kristendom. Och så alla kan be. Alla kan vara med och förmedla Guds rike. Guds rikes kraft, hans närvaro till den här världen. Så vi ska förmedla evangeliet, budskapet. Det är också det vi ska göra till människor. Vi ska leda människor till Jesus. Men vi ska också demonstrera det här budskapet i handling genom att be för människor. För det var det Jesus gjorde. Först talade han och berättade om sitt ärende. Sen så demonstrerade han det. Sen lärde han sina lärjungar. Gör nu ni samma sak. Och sen lärde hans lärjungar sina lärjungar att gör nu ni samma sak. Sen lärde lärjungarna och så vidare. Ända tills idag. Så vi kan också vara med om att få lägga eller sträcka vår hand som Jesus gjorde mot den spetälske mannen och be för en sjuk och faktiskt vara med om att den människan blir helad. Och blir den inte helad så är det inte mitt fel, det är inte personens fel, utan det vilar i Guds hand. Redan nu, men ännu inte. Men vi ska också verkligen förvänta oss och tro att Gud både vill och kan göra under. Det vill jag också slå fast. För Jesus säger ju till ängeln, eller vad säger jag, till Maria. Nu blir det mycket här. Ängeln säger ju till Maria. Ingenting är omöjligt för Gud. Ingenting är omöjligt för Gud. Du är inget hopplöst fall. Inget omöjligt. Så ansvaret ligger i Guds hand. Vi ska inte pressa fram någonting. Men vi får frimodigt ändå be. En tankeställare så här till sist. Kännetecknas kyrkan i Sverige idag av helande? jag med min erfarenhet av Afrika vet att många länder i Afrika kännetecknas just av att man berättar om Jesus, men också verkligen om helande. Och kan det vara så att vi har tappat bort en väsentlig del av vad det innebär att vara kristen? Det är nästa tankeställare. Och kanske vi behöver hitta tillbaka i så fall till det. Jesus har inte förändrats. Han är densamme igår och idag och i evighet. Och han är här och nu. Han är här. Och i den här gudstjänsten kan han möta hela och upprätta dig, ditt liv, där du befinner dig. Vi ber ju, vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Alltså att Guds rike ska komma. Där ingen sjukdom, ingen sorg, ingen klagan råder. Sen vill jag nämna en sista sak. Och det är, vid fikabordet så vill jag uppmuntra dig att samtala om denna fråga. Eller samtala om detta. Berätta för varann om ett under eller mirakel ni varit med om. Det kan handla om er själva eller ett sammanhang där Gud grep in. Så jag vill uppmuntra er. Berätta om ett under vid fikabordet som du har varit med om. Och då är det ju inte så här att ja, det måste vara att man har suttit i en orange permobil med stora hjul. Utan det kan vara liksom, Gud helade mig från nageltrång eller våtor. Eller, det är ändå stort också. För det är också ett mirakel. Eller någonting i mitt inre som Gud upprättade. Jag mådde dåligt psykiskt. Gud helade mitt psyke. Så var frimodig. Och sen vill jag också säga så här. Jag kommer säga mer sen. Men vid förbönen sen så kommer det vara tillfälle att ta emot förbön. Och var verkligen frimodig. Ta emot förbön och låt oss få be för dig. Om du behöver just förbön för sjukdom på ett eller annat sätt. För Jesus är densamme igår, idag och i evighet. Amen.